jag ser att det finns vissa trender i samhället och förväntningar på män och kvinnor. De är lite olika på förväntningarna på män och kvinnor. Men det finns mycket förväntningar och förväntningar inom arbetslivet och det sätt som man förväntas göra arbete och hur man förväntas vara på arbetsplatsen till exempel, som spelar in helt enkelt. Man talar inom forskningen till exempel, så talar man om hur viktigt det är för individer att kunna skapa koherenta narrativer av sina liv, av sina jobb, av att liksom kunna veta vem är jag och vad gör jag, varför gör jag det till exempel. Och det här är någonting som alla måste kunna göra för sitt välmående. Vi mår bra om vi kan skapa en koherent narrativ, eller berättelse kan man kalla det då, självberättelse kanske. Och vi mår inte bra om vi inte kan göra det. Och i forskningen så har man också sett att människor idag, i dagens samhälle, har svårare och svårare att skapa koherenta narrativer. Och det här spelar också jättemycket in. Livet är jättehektiskt, det är liksom, livet är på riktigt så där 24 timmar, liksom 24 timmar om dygnet, att vi är väldigt tillgängliga, allt det här klassiska som vi talar om. Saker ska hända jättesnabbt, och inom företagsvärlden så finns det också jättemycket osäkerhet. Så sån här spelar in.
Vad finns det för skillnader mellan män och kvinnor och varför de hoppar av? Finns det några skillnader?
Ja, absolut finns det skillnader. Det som har varit intressant är att de här processerna har varit ganska lika. De går genom ganska liknande processer när de kommer till insikten om att nu kan jag inte göra det här mera och jag måste göra någonting annat istället. Lite skiljer det för att för de sociala förväntningarna är ju så olika på män och kvinnor. Så för kvinnor till exempel, liksom, till exempel om en kvinna har barn, så tycker man det är en fin sak till exempel om hon vill sköta sina barn, så man kanske inte ifrågasätter jättemycket ifall en kvinna hoppar av sin karriär ifall hon har barn till exempel. Medan för män är det ju tvärtom, att fast vi bor i Finland och Finland anses vara en av de mest jämställda samhällen eller länderna i världen, och vi har en tradition av att kvinnor jobbar i Finland, så har vi ändå en sån här förväntan, eller det finns någonting i Finland som man på engelska kallar the breadwinner ideal, det här idealet att det är mannen som jobbar och tjänar pengarna och ska försörja familjen. Så trycket på män att ha ett jobb och ha ett bra jobb och hålla det där jobbet och inte liksom hoppa av är mycket, mycket, det är liksom ett större tryck på män än det är på kvinnor. Så det är också svårare för män att hoppa av. Även om de inte ens har en familj ännu. Liksom de upplever det att de måste kunna försörja också en eventuell familj som kanske kommer någon dag. Och för att de som hoppar av, om man har hoppat av ett jätteframgångsrikt jobb inom företagsvärlden, så sannolikheten att man har lägre lön sen i det nya som man gör är ju ganska hög, eller ganska stor. Så ofta så har de gått ner i lön, fast de ju ändå tjänar pengar. Och känner ett sånt här tryck att oj nej, att kanske jag ändå måste ha ett jobb där jag tjänar tillräckligt med pengar. Även om de kan vara gifta med en kvinna som har en egen framgångsrik karriär med en hög lön, så finns det där trycket hos män.
Nå, de här skillnaderna som du märkte, var det på något sätt förvånande för dig?
Nej, det kan jag inte säga. Men en skillnad som jag märkte som jag inte hade väntat mig, eller som jag insåg inte att det var på det sättet, och jag förstod det sen efter att jag har intervjuat de här männen och kvinnorna, är att för kvinnorna så upplevelsen är jätteindividuell. Att de upplever att om det är så att de har svårt att orka med både karriär och familj till exempel. Och upplever att de inte kan fortsätta på det här sättet, så upplever många att det här är bara jag och det här är bara mitt problem. Och det här hörde jag också i intervjuerna, att de kunde säga att några andra verkar ju klara det jättebra, men för mig, det här var liksom en lösning för mig. Så för kvinnor så upplevs det jätteindividuellt, och en orsak är det att om du gör karriär i företagsvärlden så ska du helst kanske inte prata så jättemycket om dina barn om du är kvinna. Så man berättar inte om till exempel då sina, om man tycker det är jobbigt eller tungt eller så här. Så det förblir jätteindividuellt. Så de här kvinnorna hade, alltså de här kvinnornas berättelser, de var, alltså det var, de var alla jättelika. Så jättetydligt ett mönster, och de gick igenom samma typs grejer och det var samma typs frågor som de tampades med, men ändå så upplevde de jättestarkt att det här är bara jag. Medan för männen så var det nästan tvärtom, att om de upplevde någonting som jobbigt eller svårt så var det inte alls på samma sätt att det här är mitt eget problem. Det var mer att så här gör man på företaget och det fungerar inte. Och problemet i det här sättet att jobba och så vidare. Så där såg de det mera som omgivningen som gjorde att det blev jobbigt.
No, men du sa att själva den här processen har sett ändå ganska lika ut för både män och kvinnor. Men hur går det till månne när en person där tänker att okej, nu vill jag sluta? Så det kan ju inte vara ett lätt beslut.
Det är absolut inte ett lätt beslut, och det är inte heller en lätt process. Det här ämnet har, om jag får lite backa igen, så det här ämnet har varit ganska intressant. Det är sällan någon som är helt så här neutral. Ofta så har man någon sorts förhållande till ämnet. Antingen så känner man någon som har hoppat av eller som har gjort det själv. Men de flesta går alltså och drömmer om det. Så jag får ofta sådana här miner eller reaktioner att jag önskar att jag också kunde göra det. Och det är många som går och drömmer om det här. Delvis är det också ett socialt fenomen att vi talar jättemycket, eller man ser i medierna jättemycket reportage om människor som gör annat och uppfyller sina drömmar och seglar runt världen eller öppnar hotell i Provence. Men de flesta gör ju inte. Så vi går och drömmer om att det här är att drömmer om någonting mer, men tröskeln att göra det är jättehög, för det är jättesvårt att sätta igång en sån stor förändring, för vi vet vad vi vet och vad vi kan och liksom vad vi har upplevt, men om man hoppar av så hoppar man liksom ut i intet, i någonting okänt, så tröskeln att göra det är jättehög fast man går och drömmer om det. Och Det som jag har sett också i min forskning är att när människor hoppar av så gör de inte heller, de gör inte lättvindigt och inte heller snabbt, att ofta är det en utdragen process. Och ofta är det så att de har inte haft en tanke om att hoppa av. Snarare hade det varit så att de har kanske varit trötta eller överarbetade eller överväldigade, men de har ändå fortsatt och planera att det här är deras liv och deras jobb och planera att fortsätta. Men sen har någonting hänt som har fått dem att inse att nu måste jag göra en förändring. Någon form av kris, det kan vara en identitetskris eller en faktisk liksom, någonting, alltså hälsoproblem, eller kanske någon har dött eller någonting har hänt på jobbet. Men någonting händer som gör att de inser att nej, nu måste jag bara göra det här. Och då tar de det här steget. Men det är inte alls lätt. Och sen är det ju inte heller lätt sen efter att man har tagit steget. När jag frågar i mina intervjuer, hur kändes det genast efter? Så säger de alla att jag kände mig jättelättad, en stor lättnad. Men sen upplever man egentligen en till identitetskris. För sen är man mitt i allt i en ny situation. Så det är absolut inte en lätt process.
Finns det något mönster i vad de här personerna har börjat göra sen efteråt?
Jo och nej. Jag säger nej för att de börjar ju göra allt möjligt. Men jo, på det sättet att jag har börjat se ett mönster i, i mitt intervjumaterial. Jag har inte så många intervjuer att jag kan generalisera, men i mitt material så det mönster jag har börjat se är att det som de väljer, oberoende sen vad det är för typs jobb, så har liksom en vårdande aspekt. Så det har med liksom människor och relationer att göra. Att jag har sett många har börjat jobba faktiskt med människor. Att de har kanske gått från att ha varit en bankir till att ha blivit coach. Sån här livscoach. Eller jag vet flera som har hoppat av och sen skolat om sig och börjat jobba som vårdpersonal. Eller någon som börjar jobba med barn och så här. Men också de som inte har gjort det så organiserar sina liv så att de har mera plats för människor och för relationer och för att vårda människor och relationer i sina liv.
Vad är det i de här nya jobben som de upplever att är det här positiva som de kanske önskar att de ska kunna jobba på det sättet i det gamla jobbet?
Skillnaden är det att de har mera kontroll. Det som de upplever att de inte haft i sitt tidigare jobb och som de söker och försöker skapa då i det här nya är kontroll, mera kontroll över när de jobbar, hur de jobbar, var de jobbar och när och hur och var de gör liksom andra grejer. Det finns till för familjen och så här. Att, mera kontroll helt enkelt. Och jag tror att i praktiken så behöver det eventuellt inte handla om så jättestora skillnader. Men den här upplevelsen av kontroll är jätteviktig.
No, men vad skulle du säga att det är ändå det här liksom största problemet som gör att män och kvinnor hoppar av?
En sak är ju det att de upplever att de inte kan kanske då kontrollera sin tid och sitt sätt att jobba. En annan sak är att vi talar jättemycket i företagsvärlden, talas det jättemycket om mångfald och diversitet och olika sätt att göra olika sätt att olika människor. Men faktum är det att vi har en ganska snäv bild av vad som anses vara ett bra sätt att arbeta. Liksom, hur ska du vara för att du ska vara en bra arbetstagare eller om du vill ha karriär, hur bör du vara för att liksom, ha det som krävs för att ha en karriär och hur definierar vi ambition till exempel. Och den bilden är ganska snäv. Så det görs massor med innovationer hela tiden på alla områden, men när vi tittar på hur vi definierar karriär och hur vi förväntar oss att människor ska jobba så händer det egentligen ganska små förändringar. Trots att det finns teknik och trots att det finns alla möjligheter att bygga upp arbete liksom på olika sätt för att passa olika människor, för alla är olika och behöver olika saker och alla jobbar också på olika sätt. Och alla behöver, eller livet är inte linjärt, så livet är inte så som vi ofta tittar på karriär som en sån här linjär steg som man ska då klättra. Livet går mera i cyklar och ibland så händer saker i våra liv och ibland måste vi satsa mera på andra saker. Så vi behöver liksom arbetsplatser som på riktigt kan tillåta en mångfald för det första. För det andra så tror jag att vi också behöver mera empati för människan. Och det är också någonting som jag har sett i min forskning att många upplever att de inte har kunnat vara sig själva till exempel på arbetsplatsen. De har kanske inte insett det då men de måste vara känt sig tvungna att hålla delar av sig själva eller sitt liv dolda. Och det är också problematiskt för det påverkar ju våra jobb men det påverkar också hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen. Om vi känner varandra bättre så bemöter vi också varandra på ett annat sätt. Och då kan ju ledarskapet också vara annorlunda. Om vi verkligen känner varandra och kan lita på till exempel att om du inte finns här på kontoret men jobbar någon annanstans så behöver jag inte vara misstänksam att du inte jobbar bara för att jag inte ser dig till exempel och liksom sådana lösningar så det ja, jag ser att vi måste jobba med organisationskulturerna helt enkelt.